Ja, Klas-Göran heter jag, Bergstrand, och har förmånen att få resa tillsammans med Torbjörn i det här viktiga ämnet omkring Israel. Det är Israel-helg vi har annonserat här. Bara kort om min bakgrund, så att du inte behöver sitta och fundera lite grann. Var kommer han ifrån, den där grabben, och har han hållit på med? Jag är Stockholms pojk från födseln och uppväxten. Och från 1970 så har jag varit pastor. Från början i Svenska Baptistsamfundet. Och har då haft församlingstjänst i några olika församlingar. Har också haft evangelisttjänst i samfundet. Var riksevangelist i 4-5 år ungefär på 70-talet. Reste mycket då. Bland annat här, som jag berättade igår kväll, hade vi en helg under den perioden. Och numera så som pensionär så är jag med i ett nätverk, kallar vi det för, ett kristet nätverk i Järvaområdet i Storstockholms norra del. Och där finns det ju, som ni vet säkert, mycket olika nationaliteter med människor som bor och så vidare. Det finns lite olika församlingsgrupper där, och där möts vi, och jag deltar i förbönstjänst där och förkunnelse allt emellanåt. Så det är lite grann vad jag sysslar med nu då. Förutom att jag vill ta hand om min familj också, och mina 8 barnbarn och mitt första lilla barnbarns barn. Hörrni, jag vill bara säga något kort också om den boken jag har tagit med mig hit idag. Den bok som handlar om det här ämnet. Den sista generationen är titeln, och undertiteln är Israel, ett utvalt folk i Guds frälsningsplan. Här går jag igenom, försöker gå igenom ganska fragmentariskt ändå, vad Bibeln säger om Guds frälsningsplan, där Israel har en huvudroll, kan man väl säga, fram till Jesus kommer upp på scenen. Och det här med Israel och det som hör ihop med Bibelns budskap och evangelium, det är ju en viktig del av det som vi som kristen församling har att arbeta med och tro på och undervisa i och så vidare. Så att jag brukar säga så här, att det här med Israel och den judiska traditionen, det är ingen överkurs för en kristen och en kristen församling. Du vet, en överkurs har man när man vill liksom bli specialist, va, och nörd, och det finns ju sådana. Jag vill inte påstå att jag är någon evangelist i det här, eller någon speciell informatör på det sättet. Utan för mig är det som pastor att jag har det är en del i förkunnelsen att ta med detta. Så att det är ju vår intention, både Torbjörn som min intention här, att vi kan få vara med lite grann och inspirera i församlingar och i olika grupper omkring just att lyfta fram också den här delen i Bibelns budskap och i evangeliet. Så, en Israel-helg som sagt var, och då, ja, när jag funderade över det och vi skulle ju komma nära påsken. I den här helgen som nyligen har varit, som vi har firat och blivit påmind om, då gick mina tankar till det som berättas om, en berättelse som är väl en av de mer kända i evangelierna, i Johannes evangeliets 4:e kapitel. Och det är ju när Jesus möter den samariska kvinnan vid Jakobsbrunnen, som vi alla tror jag här känner igen den här berättelsen. Och den ska vi inte, jag ska inte gå igenom den liksom så, utan det är framförallt ett uttryck som Jesus använder i sitt samtal och sitt resonemang med den här kvinnan vid brunnen, som jag har fastnat vid och som jag skulle vilja ge några tankar omkring utifrån Bibelns undervisning. Så jag läser bara några verser mitt i det här samtalet i Johannes evangeliets fjärde kapitel från vers 19. Kvinnan säger då till Jesus: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, säger hon och pekar då på Gerizims berg som ligger nära här där de befinner sig. Men ni säger, alltså ni judar, för hon hade redan förstått att Jesus var en jude. Hon kände inte till vem han var, men hon förstod att han var en jude. Det står i inledningen av den här berättelsen. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Då svarar Jesus: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Vad menade Jesus här när han säger på detta sätt att frälsningen kommer från judarna? Ja, för det första så när han säger ni, alltså ni samarier, det står i början också att de samarierna och judarna hade ingen kontakt med varandra. Man ville inte ha någon kontakt med varandra. Och därför så gick man långa omvägar oftast för att slippa träffa varandra. Men här blir det alltså ett möte mellan den samariska kvinnan och Jesus. Och man ser i hela den här berättelsen att Jesus så pedagogiskt leder henne i hennes sinne och tankar till honom själv, där hon får en förståelse av vem han är. Och det resulterar ju sen, som vi ser i resten av det kapitlet, att det blir en väckelse bland samarierna. Det är egentligen den första väckelsen vi kan se i evangelierna som sker under Jesu tjänstetid, så att säga. Det här uttrycket, jag är egentligen där lite nörd när det gäller speciella ord och uttryck. Jag vill studera upp vad betyder det där ordet och så vidare. Egentligen. För det här översättningarna är ju inte, ja, det, som ni vet, det finns olika översättningar och det kan betyda lite olika saker faktiskt. Ett och samma ord på vårt språk. Och då när Jesus säger så här att ni samarier tillber vad ni inte känner, men vi judar, vi tillber vad vi känner. Så det grekiska ordet där i grundtexten, det betyder att förstå. Att känna, det är lite mer så där, ja, lite känslosamt, känslomässigt, men själva ordet betyder faktiskt att förstå någonting. Och det är det Jesus, tror jag, har i sin tanke när han säger de här orden efter detta då. Vi tillber vad vi känner, vad vi förstår, eftersom frälsningen kommer från judarna. Han hade hela den judiska historien och det judiska folkets bakgrund kanske i sin tanke när han möter den här kvinnan. För han ville öppna någonting i hennes hjärta. Naturligtvis ville han det. Så när samtalet fortsätter sen, så säger kvinnan: jag vet att Messias ska komma. han som kallas Kristus. Det hade hon liksom ändå ett grepp på. Att det skulle komma en Messias som skulle bli en frälsare, en räddare för både judar och samarier och med alla människor. Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta för oss allt. Och då säger Jesus till henne: det är jag. Det är jag, den som talar med dig. Och just då står det, då kommer lärjungarna tillbaka. De hade varit inne i stan där för att skaffa mat, som det står. Och så vidare. Men nu när Jesus säger detta till den här kvinnan, så är det någonting som händer i hennes inre, kan vi förstå. För att efter det här så går hon tillbaka till stan och berättar och vittnar om vad hon har varit med om och vad den här mannen, juden, som hon egentligen inte skulle ha pratat med, eller han inte pratat med henne, vad han har sagt till henne, vad han har uppenbarat för henne. Han har ju talat om saker och ting i hennes liv som han enligt henne inte kunde ha vetat och så vidare. Och det här genererar till att många samarier får upp ögonen för, ja men Messias är här. Och så går de ut för att möta Jesus. Det är liksom sammanhanget i den här berättelsen och i det som sker här. Men vad innebär då det här när Jesus säger, jag funderar på det här. Jag vet inte om du har tänkt något djupare på det när du har läst de här, förmodar jag, berättelsen kanske mer än en gång. Vad menar Jesus egentligen när han säger att frälsningen kommer från judarna? Ja, det här är något väldigt grundläggande som jag ser och förstår det. Jesus har ju strax innan det här samtalet sker, så har han ju träffat Nikodemus, eller hur? Den här rådsherren, en av medlemmarna i det stora rådet, som det hette, som var liksom regeringen för Israels folk på den här tiden. Och när han talar med honom, då behöver han ju inte prata om att frälsningen kommer från judarna, för det kände ju naturligtvis Nikodemus till. Han kände ju till lagen och Moselagen och det profeterna, vad de har sagt och så vidare och allt det här. Vad säger Jesus till Nikodemus när han pratar med honom? Jo, han säger: Nikodemus, jag säger dig sanningen. Du måste födas på nytt. Eller du måste födas ovanifrån, som det egentligen grundordet där betyder. Och det blir liksom en annan infallsvinkel, så att säga, för Jesus när han träffar den lärde Nikodemus, juden, mot när han träffar den här kvinnan, olärd egentligen och så. Men då pekar han just på att det är judarnas som har burit genom hela historien, burit en kallelse, ett uppdrag ifrån Gud, skaparen, till människorna. Och det här är liksom bakgrunden till det som sen sker med Jesus under den sista veckan. Det som jag igår pratade om som en av de här veckorna, de profetiska veckorna som så att säga frälsningshistorien vilar på, försoningsveckan, där Jesus har en särskild roll och som kulminerar i det att Jesus blir dömd till döden av fariseerna, de skriftlärde prästerna, och som Pilatus vidgår då. Och men det slutar inte där, eller hur? Det var i påskdag, det var blommor vid graven, vid korset. Graven var ju tom då på den tredje dagen. Jesus hade uppstått. Det fanns ett bevis nu för att det som judarna, det judafolket hade levt i, förkunnat levt med helt enkelt under århundraden. Det blev nu fullbordat i och med Jesu Kristi frälsningsverk genom hans död och hans uppståndelse. Men vi har ju då firat nu som kristna, som kristna församling som består av alla möjliga människor, även judar, eller hur? Skiljemuren blev nedbruten när Jesus stod på korset. Det märkliga hände ju då, som det står skrivet, att när Jesus ger upp andan där på korset, huvudet faller och han dör. Vad hände då? Jo, det står ju att i templet, där jag förmodar att tempeltjänsten pågick som det skulle göra vid påskhögtiden, judarnas påskhögtid. Helt plötsligt så började braka till i templet. Och det här stora förhänget, det här stora draperiet som hängde mellan den heliga platsen där prästerna tjänade med sina offer och alla de ritualer som fanns där. Och det allra heligaste, det innersta rummet där nådastolen, som den heter, stod som en symbol för Guds närvaro bland sitt folk. Inte bland alla folk, utan för sitt folk. Det utvalda folket. Guds folk som var judafolket. Och när det här sen har fortsatt, så att säga, efter Jesu uppståndelse, efter pingstdagen, församlingen, den första församlingen börjar att leva som en gemenskap i Jerusalem, som då bara bestod av judar. Inte bara från Jerusalem, utan från angränsade länderna också, där judarna hade kommit för att fira den påsk som judar hade firat i hundratals år. Som Gud hade sagt, det här ska ni fira år efter år, år efter år. Nu var det en fullbordan genom det Jesus Kristus hade gjort. En del hade fått ögonen öppna, precis som den samariska kvinnan. Och andra också. Men många av judarna hade inte fått det. De såg inte det här, de förstod inte det här. Även om Jesus, som sagt, säger här till kvinnan att vi judar, vi förstår vad vi tillber. Därför att frälsningen kommer från judarna. Och därför så kanske Jesus, jag vet inte, det kan inte jag säga med full säkerhet, men att Jesus kanske tänkte på den ursprungliga påsken. Där så att säga judarnas påsk instiftades. För var var det? Ja, det var ju i Egypten. När folket var där i fångenskapen. Det står i Hebreerbrevet. Där det står mycket just om det här relationen i frälsningsverket mellan jude och icke-jude. Det är ju egentligen hela Hebreerbrevet som tar upp den skillnaden där och det som är essensen i själva frälsningsverket genom Jesus Kristus. Och då står det i Hebreerbrevet 11 kapitel om troshjältarna där Mose var en bland de troshjältarna. Det står i det 11:e kapitlet i 28:e versen. I tron firade Mose påsken, står det. Och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren, alltså den här ängeln som hade, som dödsängeln som det också står på ett annat ställe i Gamla testamentet, inte skulle röra deras förstfödda. Här är ju något väldigt dramatiskt som egentligen beskrivs i den här versen och som vi kan läsa om i Andra Moseboken och följande utav Moseböckerna där. Vad som hände här i Egypten. Det är ett befrielseverk som sker genom att Gud sa, ni ska slakta ett lamm. Ni ska ta blodet från det här lammet och det ska ni stryka på dörrposterna. Så att när ängeln går fram denna natt, då ska ängeln se där man inte ska gå in och döda någonting. Därför det hade farao bestämt där att han ville döda alla förstfödda i landet för att komma åt judarna förmodligen. Men här sker alltså ett befrielseverk på detta sätt och som gör att Israels folk, Israels barn kan komma ut ifrån sin fångenskap i Egypten och bli fria och gå tillbaka till det landet där de hade kommit ifrån från början och som Gud hade givit dem att förvalta här på jorden. Men då, jag ser det som intressant när det står att Mose firade påsken. Alltså, det var deras påsk det handlade om. Pesach på hebreiskan. Det betyder ju alltså att gå förbi. Och det var ju det som det handlade om här. Att när blodet, när ängeln såg blodet, då gick han förbi. Och det är precis det som uppfylls i den påsk som Jesus dör på korset. Jesu blod utgjuts på det här korset. Och det blir som ett tecken inför hela andevärlden. Precis som blodet där i bland Israels folk. I Egypten var ett tecken inför änglarna. Så blir Jesu blod ett tecken inför hela andevärlden att nu är förlåten bruten. Nu är Gud ibland människor, inte bara bland sitt eget folk, judafolket, utan nu kan varje människa komma till Gud. Och få förlåtelse för sin synd. Och genom tron på det Jesus har gjort på korset. Och genom hans uppståndelse att ge nytt liv till hela skapelsen. Som det står i Kolosserbrevet. Så får också varje människa som tar emot detta erbjudande ett evigt liv. Genom Jesus Kristus, vad han har gjort för oss. Varför är det här då viktigt för oss kristna att liksom bry oss om det här? Vad som hände där i Egypten och det som kom där? Ja, det kan man ju fråga sig då. Men jag menar ju då att vi behöver känna våra andliga rötter. Jag tror att vi har varit alldeles för vad ska jag säga, dåliga på som kristna att förstå det här. Det har varit i och för sig kanske olika tider som du som kan kyrkohistorien, att det här kanske har varit lite olika under olika tidsperioder. Jag tror kanske att det var mera aktuellt, vad ska jag säga, på 30-40-talet för oss kristna och kanske särskilt frikyrkliga i vårt land när det gällde Israel. Och inte minst sen efter 1948 när Israel blev en nation. Men det har sen har det samtidigt blivit svårare att tala om det här med Israel. Kanske efter 1967 när det var sexdagarskriget och sen Yom Kippur-kriget som det kallades då 1973. Och sen har det varit såna här intifader som det kallas då mellan judarna och Israels och palestinier i angränsande områdena. Så det har gått lite fram och tillbaka. Men generellt sett så tror jag att vi idag också behöver verkligen ta vara på och ta reda på mer i just vad Bibeln säger om våra andliga rötter. Därför att det har med framtiden att göra för oss. Församlingens framtid som är avslöjad egentligen i Uppenbarelseboken. Det här begreppet då som Jesus säger, frälsningen kommer från judarna. Det ordet juda, judea, det är ett ord som ursprungligen kommer från juda, juda. Alltså en av Jakobs söner med Lea som hon hette. Den fjärde sonen som Lea födde till Jakob. Och märkligt nog så blir ju alltså denna juda, han får en särskild roll av Gud i den här frälsningshistorien. Bara som ett exempel, ska jag avsluta med det här, men bara som ett exempel så står det hos profeten Zakaria ett profetiskt ord om just det här i det tionde kapitlet. Där Zakaria är ju en profet som rör sig mycket i framtiden, så att säga. Och rubriken här i Folkbibeln har ju står det ju för det tionde kapitlet: Herren har omsorg om sitt folk. Och det är verkligen vad det handlar om när det gäller judafolket i deras brokiga historia. I den fjärde versen står det där: från Juda ska hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter. Och det här tas ju upp på olika sätt i olika profetböcker. Så att Juda får redan från början en viktig roll, alltså med en slags frälsningsroll, eller hur vi ska kalla det, som leder fram så småningom till Jesus. För att det står ju faktiskt också i, som jag var inne på igår, i Matteus evangeliet i början där av Jesus släkttavla, så står det ju i inledningen där: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Abrahams son kallas han också. Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder. Det står inte Ruben som var den förstfödde, utan det står Jakob blev far till Juda och hans bröder kommer i andra hand. Och det här ser vi sen i Uppenbarelseboken, att när det står i sjunde kapitlet där om hur en kvarleva av judarna, judafolket, ska finnas i den sista tiden, så räknas de 12 stammarna upp. Och vilken stam står först? Jo, Judas stam. Juda är den stam, så att säga, som även i slutskedet inför Jesu tillkommelse är den som leder den kvarleva av det judiska folket som kommer att se upp emot höjden och välkomna Jesus, sin Messias, när han återkommer. Och där finns också det här uttrycket som bara finns i Uppenbarelseboken i det femte kapitlet. Där det står Johannes, han är så bekymrad och undrar varför, vem ska kunna öppna de här sigillen som ängeln har talat om. Och då får han budskapet ifrån en av de äldste, som det står där, ifrån den himmelska tronen, att lejonet av Juda ska ha möjligheten att öppna sigillen. Lejonet av Juda. Ja, frälsningen kommer från judarna genom Jesus Kristus som var jude. Amen, säger jag. Herre, vi tackar dig, vi prisar dig för att du är så rik i din nåd, i din kärlek och i din visdom. Herre, vi fattar inte allt, långt ifrån. Men Herre, du vill ge oss en kunskap, en förståelse, precis som Jesus sa till den samariska kvinnan. En förståelse av vem det är vi tillber och varför vi tillber den Gud som har skapat allt och som älskar varje människa. Herre, kom till oss. Ge oss det vi behöver den här dagen och för tider som kommer. Hjälp oss att vara vakande och levande i vår kristna tro, så att vi är redo den dag då du kommer på skyarna. Vi prisar dig för din kärlek till oss. I Jesu namn. Amen.